Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Confessions of an Economic Hitman är en kontroversiell fackbok av John Perkins, först utgiven 2004. Den bygger på hans egen berättelse om arbetet som ekonom och rådgivare i stora internationella konsultprojekt, där han påstår att han användes för att övertala ledare i utvecklingsländer att ta på sig stora lån för infrastruktur och industri. Boken är skriven som en blandning av memoar och samhällskritik, och dess syfte är att visa hur ekonomisk makt kan användas som ett verktyg för politiskt inflytande. Istället för att bara beskriva handel, bistånd och utveckling, granskar den hur skuld, kontrakt och internationella institutioner kan skapa beroendeförhållanden. Därför väcker boken frågor om globalisering, företagsmakt och moraliskt ansvar. Den är också känd för sin starka, lättillgängliga stil som gör komplex ekonomisk politik begriplig för en bred läsekrets. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur skuldsättning används som maktmedel i internationell politik. Bokens centrala idé är att stora utvecklingslån inte alltid fungerar som hjälp utan kan bli ett sätt att binda länder till långvarigt beroende. Perkins beskriver hur ekonomiska prognoser, överdrivna projektkalkyler och löften om snabb tillväxt används för att få regeringar att acceptera lån. De har svårt att betala tillbaka. Poängen är inte bara att skulden blir ett ekonomiskt problem, utan att den också skapar politisk lydnad. När ett land blir beroende av fortsatt finansiering kan det pressas att stödja långivarens intressen i frågor om handel, råvaror och utrikespolitik. Det gör skuld till ett strategiskt instrument, inte bara en bokföringsfråga. Boken visar därmed hur infrastruktursatsningar, som på ytan kan se ut som utvecklingsarbete, i praktiken kan fungera som hävstänger för utländskt inflytande. Detta är en av anledningarna till att verket väckte så mycket debatt om utvecklingsbistånd och internationella finansflöden. Begreppet corporatocracy och alliansen mellan företag, stat och finans. Ett annat viktigt tema är Perkins begrepp corporatocracy, alltså ett system där stora företag, politiska institutioner, banker och internationella organ verkar i nära samspel. Boken menar att denna struktur inte bara uppstår av enskilda konspirationer, utan genom ett återkommande mönster där ekonomisk tillväxt, geopolitik och företagsvinster vävs samman. Det viktiga här är att makten framställs som spridd men ändå samordnad, där beslut som officiellt beskrivs som utvecklingspolitik i själva verket gynnar en liten elit. Genom att lyfta fram detta system kritiserar boken den vanliga föreställningen att marknader och bistånd är neutrala. Istället antyds att de kan formas av intressen som prioriterar lönsamhet framför social rättvis. Begreppet hjälper läsaren att se sambandet mellan finanspolitik, privatiseringar och kontroll över naturresurser. Det gör boken till mer än en personlig bekännelse, eftersom den försöker beskriva en större struktur för global makt. För det tredje, insiderperspektivet som ger boken sin trovärdighet och sitt tvivel. Boken fungerar starkt eftersom Perkins skriver som en före detta insider och inte som en utifrån observerande kommentator. Han använde sin tidigare roll som ekonomisk rådgivare för att ge läsaren en känsla av hur systemet påstås fungera i praktiken. Från möten med politiska ledare till hur siffror och rapporter används för att styra beslut. Det gör berättelsen engagerande, nästan som en politisk thriller, eftersom den kopplar samman ekonomi med personlig skuld och yrkesmässig moral. Och samtidigt är just detta också en källa till kritik. Många läsare och granskare har ifrågasatt hur väl vissa påståenden går att verifiera, och några av hans tidigare kollegor har bestridit delar av berättelsen. Det betyder att boken måste läsas både som vittnesmål och som argument. Dess styrka ligger inte bara i att den påstår något dramatiskt, utan i att den tvingar läsaren att fundera över vad som räknas som bevis när maktstrukturer är svåra att dokumentera öppet. För det fjärde, den moraliska konflikten mellan personlig karriär och globalt ansvar. Utöver geopolitiken handlar boken också om moral, medverkan och självgranskning. Perkins skildrar sig själv som någon som först dras in i systemet genom karriärmöjligheter, status och ekonomisk framgång, men som senare börjar se konsekvenserna för de länder som påverkas. Denna inre konflikt är viktig eftersom den gör boken till mer än en anklagelse mot andra. Den ställer frågan om hur lätt det är för yrkespersoner att delta i system som de egentligen inte tror på fullt ut, särskilt när arbetet presenteras som utveckling eller modernisering. Det är en moralisk kritik som också kan läsas bredare, till exempel i relation till hur västerländska samhällen drar nytta av globala ojämlikheter utan att alltid se dem direkt. Boken argumenterar för att ansvar inte bara ligger hos politiker eller bankchefer, utan också hos konsulter, ekonomer och teknokrater som hjälper systemen att fungera. Därför blir den ett resonemang om samvete i en global ekonomi. Slutligen, från dödsekonomi till livsekonomi som alternativ modell, i de senare delarna av boken finns inte bara kritik, utan också en idé om det förändring. Perkins kontrasterar det han kallar en dödsekonomi där vinst, skuld och resursutvinning dominerar mot en livsekonomi där mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet står i centrum. Denna kontrast är viktig eftersom den visar att boken inte vill stanna vid avslöjande utan också vill formulera en annan riktning för global utveckling. Han kopplar samman ekonomisk rättvisa med miljöfrågor och menar att samma system som skapar skuld också driver överkonsumtion och naturförstörelse. Det gör boken aktuell i diskussioner om klimat, resurser och internationell ojämlikhet. Även om förslagen inte är en detaljerad policyplan ger de en normativ ram som skiljer boken från många rena avslöjande skildringar. Den vill inte bara avslöja hur makt fungerar utan också få läsaren att tänka på vilka ekonomiska värden som borde styra samhället framöver. Sammanfattningsvis, Confessions of an Economic Hitman passar bäst för läsare som är intresserade av global ekonomi, internationell politik, utvecklingsfrågor och kritik av företagsmakt. Den kan också vara värdefull för den som vill förstå hur skuld, bistånd och investeringar kan användas som politiska verktyg och hur sådana processer påverkar länder långt bortom de stora finanscentrumen. Som läsupplevelse är boken lätt att ta till sig eftersom den är skriven med en tydlig berättande ton, men den kräver samtidigt en kritisk läsare eftersom flera av de mest långtgående påståendena har ifrågasatts. Det som gör boken särskilt intressant jämfört med liknande böcker om globalisering är kombinationen av personlig bekännelse, systemkritik och moralisk självrannsakan. Den erbjuder inte bara en analys av ekonomiska strukturer utan också en berättelse om hur en individ kan bli del av dem och sedan försöka göra upp med sitt ansvar. För den som vill läsa en bok som utmanar vanliga föreställningar om utveckling och bistånd är den därför både tankeväckande och central. Om du vill stödja John Perkins, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!